flera har faktiskt sagt till mig, får man lov att tycka att detta har varit kul, Peter? För det har det faktiskt varit. Visst, det har varit jävligt jobbigt och trött. Jag har jobbat många helger och nätter och så vidare. Men någonstans i det hela så finns det ett roligt lärande som har gett mig energi och en livserfarenhet.
Välkommen till ett nytt avsnitt av SLA-podden. SLA, det står för Swedish Learning Association, som är ett nätverk för lärande och förändring. Och jag som presenterar podden heter Ulf Söderberg. Hur gör man i en situation när ny kompetens är nödvändig men ingen tid finns för lärande? Om det ska du handla nu. För lite mer än 2 år sedan överraskades världen av pandemin, där sjukvården snabbt var tvungen att ställa om på olika sätt för att hantera situationen. Ny kompetens behövdes för att agera rätt, samtidigt som allt fler som drabbades av covid krävde personalens tid. Hur löste man det här dilemmat? En som ansvarig för att klara av den här situationen var Peter Dam, som är verksamhetschef och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och som är gäst i podden idag. Välkommen Peter, och du kan väl börja med att presentera dig.
Tack så mycket. Mitt namn är Peter Dam och jag är verksamhetschef över anestesioperation och IVA-avdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg inom område 5. Jag är också överläkare på samma klinik.
När pandemin slog till, det var väl i mars för 2 år sedan nu, så hur pass beredda var verksamheten på det här och vad fattades det i fråga om kompetens eventuellt för att kunna hantera situationen?
Jag kan väl säga egentligen så var vi inte alls förberedda överhuvudtaget. Jag tror att det kom som en chock för oss och för hela Sveriges intensivvårdsverksamhet. Den anstormning av så svårt sjuka patienter i så stora mängder. Vi hade överhuvudtaget inte den beredskapen att ta hand om de här patienterna. Och jag har en kollega inom verksamheten som lite grann säger att vi gick in i knäna i den här pandemin. Och det är väl inte kanske helt sant, men det ligger någonting i det.
Hur kom ni igång då för att kunna möta det här? Vad gjorde ni?
Ja, nej, men jag kommer själv ihåg det, för jag satt då i vår gemensamma sjukhusledning för att omhänderta detta. Och vi kunde ju läsa i medierna hur den här sjukdomen spreds över Europa, och vi anade väl att det skulle kunna komma hit också då. Och det var någon gång i mars 2020 som vi hade vårt första möte i sjukhusledningen, när jag var tillkallad som IVA-ansvarig. Och vi såg ju med fasa lite grann på de bilder man hade skickat från Italien. Man kunde läsa i sociala medier och vi undrade lite grann hur tusan ska vi klara av detta. Vi har ju sedan många år tillbaka en allmän brist på IVA-sjuksköterskor och IVA-platser i Sverige jämfört med övriga, till exempel skandinaviska länderna eller Europa. Så att det var ett ansträngt läge att börja ifrån.
Hann ni bygga upp någon beredskap innan patienterna börjar komma, eller började de komma och ni såg att oj, nu måste vi liksom på något sätt få in mer personal?
Ja, vi tog ju fram vår pandemiplan som finns på alla sjukhus runt om i Sverige, och vi insåg väl ganska snabbt att det här skulle inte räcka till, och det var en stor osäkerhet hur många patienter som skulle komma. Och det visade sig sen efterhand när första vågen hade etablerat så att vi dubblerade antalet IVA-vårdplatser inom Sahlgrenska sjukhuset. Och då måste man komma ihåg att det är en väldigt personaltät vård, intensivvårdsarbetet. Och det kräver också specialistutbildade sjuksköterskor och undersköterskor. Och vi räknade ganska snabbt ut att vi kommer inte ha den kapaciteten eller personalen, så vi får göra någonting annat. Det vill säga att utbilda annan personal till att ta hand om de här patienterna.
Och rent praktiskt, vad gjorde ni då?
Ja, efter att ha slagit våra kloka huvuden ihop och försökt göra så gott det går, så sa vi att våra IVA-sköterskor räcker inte till, eller undersköterskor, vi måste utbilda. Och då tittar vi runt omkring inom vår egen verksamhet, alltså Sahlgrenska universitetssjukhuset, och kom ganska snabbt fram till att vi borde ta hjälp av vårt simuleringscentrum som vi har haft sedan 10-tal år, där man är van att utbilda personalgrupper inom hela sjukhuset. Och sjukhusledningen och vi gav dem egentligen en uppgift att utbilda, snabbutbilda vårdpersonal in i covid-IVA-vården.
Vilka personalgrupper tog ni i första hand då?
Ja, det är en bra fråga, för att som jag nämnde så är IVA-sköterska en specialistutbildad sjuksköterska, och en allmän sköterska har inte riktigt den kompetensen att ta hand om en patient som ligger i respirator, har många droger som går i pumpar och så vidare. Så att vi fick vända oss till en specialistsjuksköterskegrupp som ligger ganska nära till hand, och det är narkossköterskor. De vårdar också patienter som är sövda, respirator på operation, och har ett liknande arbete men ändå inte riktigt. Så att den gruppen vände vi oss till, och sen vände vi oss också till gamla IVA-sköterskor, det kanske låter lite fel, men de som tidigare har jobbat inom intensivvården som längre inte gör det, kanske har gått till andra arbeten inom Västra Götalandsregionen eller inom SU. Och vi hade ett allmänt upprop, och i då samförstånd med simuleringscentra så skapade vi en utbildning på 2 dagar där man intensivt går igenom de moment som handlar om att ta hand om en intensivvårds-covid-patient. Och de kallade vi då för IVA-assistent. IVA-assistenter. Och det slutade till och med, eller det slutade med att vi efter första vågen kan konstatera att vi utbildade över 1500 personal via simuleringscentret. Och hade då den här personalen som gick in och hjälpte de ordinarie IVA-sköterskorna.
Och då handlar det mycket om praktiskt handhavande i den utbildningen då?
Ja, och när vi först vände oss till simuleringscentret så fick vi till svar att ja, men det här kanske kommer ta en vecka eller 10 dagar för att utbilda de här på det sättet, för att ge gediget material och trygghet till den här personalen. Men vi konstaterade att det hinner vi inte, vi måste i större takt utbildas, och då kondenserade vi ner det till 2 dagar, och det var väldigt intensivt, men där gav vi också den här personalen, tror jag, en viss trygghet och bas att stå på när man sen då kastades in i covidvården. För det kan man säga att det var väl ganska exakt så man gjorde, att man fick gå en 2 dagars utbildning. Sen när man kom ut till covid-enheterna så blev man allokerad till en handledare, personlig handledare som skulle då leda in den här IVA-assistenten in i arbetet och skapa en viss trygghet och en kontaktkänsla med covidvården innan man kanske då fick mer jobba självständigt utifrån sin IVA-assistentroll då.
Mm. Så att det var mycket att egentligen lära i arbetet.
Ja, precis, och man kan säga att de sjuksköterskorna och undersköterskorna som kom då hade ju vårdinfarenhet till exempel, och narkossköterskorna var ju synnerligen lämpade för det här arbetet, tycker jag då. Och det tyckte väl hela vår organisation i och med att de jobbar med snarlika sjukvårdsuppgifter. Men det fanns också allmänsköterskor som kom in i detta som inte hade jobbat med intensivvården, som då var mindre, kan man säga, mindre erfarna i det här arbetet, som vi via den här 2-dagarskursen på simulatorscentrum och sen via en handledningsperiod på kanske en vecka kom in. Och visst, i dagens läge under normala betingelser kanske man tycker att det är alldeles för snabbt och inte ger den basen man skulle vilja ge. Men under de betingelserna vi hade då så var det det enda möjliga för att kunna ta hand om alla de här IVA-patienterna som lades i respirator varje dag 24/7 under hela första vågen.
Mm. Men det funkar ju så att 2 dagar plus att ha en handledare räckte på något sätt.
Ja, alltså nu i efterhand kan man väl säga att ja, det gick bra. Vi tycker själva att vi hade en bra patientsäkerhet, ett bra omhändertagande. Men det kändes väldigt, väldigt nervöst under den perioden, för att vi visste inte, räcker detta? Begär vi för mycket mycket av de här personerna som ska in i vården? Kan vi verkligen begära detta? Å andra sidan så sa vi, vad är alternativet? Och jag tror att alla gick in med en sense of urgency i det här. Alltså både IVA-sköterska, narkossköterska, allmänsköterska, alla som utbildades, alla som kom till IVA-vården hade nog, tror jag, ett kall i sig att det här ska vi klara av. För vi har inget alternativ. Vi kan inte låta de här patientgrupperna avlida i sin sjukdom utan att vi gör någonting.
Det kommer siffror nu i veckan om överdödligheten i Sverige kontra andra länder i Europa. Och det var ju bra siffror, och det där förklarar man ju ofta med den svenska strategin nationellt då, det här med att inte stänga ner för mycket. Men en viktig del i det här måste ju också vara hur man tar hand om sjuka patienter så att de inte dör.
Ja, när man kan säga att vi hade ett, tycker jag, ett extremt bra nätverk och kontaktnät här inom Sahlgrenska, inom vår region, Västra Götalandsregionen, men också nationellt, riket. Och som chef hamnar jag som en helt ny värld som jag aldrig hade kunnat tänka mig. Jag satt i möten mer eller mindre hela tiden, 7 dagar i veckan. Och först hade vi lokala möten på vår egen klinik. Hur ska vi hantera bemanningen? Hur ska vi hantera läkemedelsförsörjningen? Har vi tillräckligt medicinsk teknisk utrustning och så vidare? Sen efter det mötet gick jag till vårt Sahlgrenska möte, för vi har 5 olika kliniker som har IVA-vård. Då fick vi också då inom Sahlgrenska hantera hur har vi det med läkemedel, utrustning, personal, ska vi hjälpa varandra? Och efter det så gick jag in ett regionalt möte där vi inom regionen hjälpte varandra med intensivvårdsplatser och tips kring behandling. Och efter det så var det ett nationellt möte där man också samordnade transporter, hjälp mellan olika regioner för att kunna tryckutjämna belastningen. Och det höll vi på med nästan i 2 år det här. Och det är ett exceptionellt, tycker jag, arbete som vi har gjort inom intensivvård Sverige med detta. Vi hade vägambulanser, vi hade helikopterambulanser, vi hade flygambulanser som vi koordinerade under hela den här perioden.
Chefskapets roll då gentemot personalen en sån här gång? Vad gjorde ni något speciellt?
Jag tror cheferna, alltså i min ledningsgrupp har jag ungefär cirka 20 stycken chefer då. Vi är en ganska stor klinik med 600 anställda. Det blev väldigt tydligt, tycker jag, att cheferna blev mer närvarande i vården. Man var tvungen att hela tiden vara på plats för att förstå vad som händer. Man var tvungen också att informera sin personal, sin medarbetargrupp hela tiden. För att det kom så många nya rutiner. Det gick rykten, man läste i sociala medier, man läste i nyheterna. Så att det blev väldigt viktigt för cheferna och även mig då att skapa en trygghet, stabilitet. Att nu har vi koll på grejerna, vi vet vad som pågår och vi förbereder arbetet för morgondagens kommande patienter och så vidare. Det tror jag blev väldigt tydligt, att man var väldigt närvarande både mentalt och fysiskt.
De befintliga IVA-sköterskornas roll som handledare då? Hur förbereddes de på något sätt?
Ja, de fick ju liksom ett extra ansvar, kan man säga. Och det var inte helt lätt för dem att axla det. För att plötsligt skulle man vårda fler eller ansvar för fler IVA-patienter än vad man brukar ha. Och enligt våra rutiner i Sverige så har en IVA-sköterska ansvar för 2 patienter tillsammans med en undersköterska. Så man är 2 stycken och vårda 2 stycken IVA-patienter då. Och i de här fallet så fick man kanske då som IVA-sköterska stötta en narkossköterska som också hade ansvar för patienter, eller en allmänsköterska, och vi brukar kalla de här för IVA-assistenter. Och det blev ett extra tungt ansvar för den här IVA-sköterskan att dels ha hand om patienter medicinskt, men också ha ett ansvar för IVA-assistenterna. Det var också lite grann som jag sa förut, vad har vi för alternativ? Det är bättre att få en IVA-assistent eller en narkossköterska bredvid sig att ta hand om de här patienterna, att inte ha det. Så det blev liksom på något sätt att ja, det här är jobbigt och det är mödosamt, men alternativet är så mycket sämre, så att vi gör detta tillsammans. Och det är lite paradoxala detta, tycker jag, när jag har varit och pratat med de här medarbetarna och träffat dem efter arbetsdagens slut och efter första vågen här nu. Så att, är det många som upplevt detta som något energigivande? Alla har gått in i det här med så mycket energi och så mycket vilja att klara av med vården, så att man har blivit mer nära varandra. Och har faktiskt sagt, flera har faktiskt sagt till mig, får man lov att tycka att detta har varit kul, Peter? För det har det faktiskt varit. Visst, det har varit jävligt jobbigt och trött. Jag har jobbat många helger och nätter och så vidare. Men någonstans i det hela så finns det ett roligt lärande som har gett mig energi och en livserfarenhet.
Så det ökade ansvaret och allvaret i situationen, plus det ni gjorde då rent konkret för att lösa situationen, har bidragit till egentligen en positiv upplevelse då, trots allt.
Jag är så imponerad över sjuksköterskorna och undersköterskorna här, både de normala IVA men också de som kommer som IVA-assistenter, att de har varit så lojala och så arbetsamma och så dedikerade till patienterna och till anhöriga. Så att jag tycker det är helt otroligt hur de har gått in för detta.
Så, ny personal då som har en bra grundutbildning, de får en praktisk 2 dagars utbildning, fokus på det praktiska. De får en handledare, de har chefer som är väldigt transparenta och kommunikativa och är nära verksamheten hela tiden. Då. Är det som är de stora framgångsfaktorerna i det här?
Ja, sen tror jag också en framgångsfaktor faktiskt har varit att vi har haft en gemensam fiende, om man får lov att uttrycka det på det sättet. Vi har haft en sjukdom, visserligen har den varit kanske lite olika karaktär mellan olika patienter, men i grund och botten en gemensam sjukdom och en pandemi som vi alla har sett som en fiende vi ska besegra. Tror jag det har spelat roll, att det här ska vi klara av och vi gör det tillsammans. Och tittar man på läkargruppen så hade vi också utannonserat i media och inom Sahlgrenska att vi behövde hjälp, intensivvårdsläkarna. Vi behövde hjälp av andra läkare som inte var specialister i intensivvården. Och där fick vi god hjälp av många läkare som ställde upp och också gick den här 2-dagarsutbildningen och sen kom in och jobbade tillsammans med IVA-läkarna. Kanske inte direkt i intensivvården, men hjälp till intensivvårdsläkare med anhörigkontakt, skriva remisser, skriva röntgenremisser, skriva journalanteckningar, vara behjälplig i vården, skriva ut mediciner och så vidare, skriva journalanteckningar i våra system och så vidare. Så att, det är också en viktig bit, förutom sköterskorna och undersköterskorna, att läkarna över flera specialiteter och discipliner kom och räckte upp handen och ville hjälpa till. Och vi hade till och med företag här i Göteborgsregionen där man har mycket läkare. Det finns ju forskningsföretag och läkemedelsföretag som faktiskt gav sina anställda då tjänstledigt med lön att få gå in och jobba i covid-pandemin. Och det tyckte jag också var anmärkningsvärt, och det hjälpte till moralen och också den här sense of urgency biten i det hela.
Har du dragit några lärdomar av det här när det gäller då specifikt att kunna kanske bibehålla och utveckla kompetens hos din personal?
Lärdomen hos mig är dels att man är väldigt viktig som chef, att man finns till hands och ibland behöver man kanske inte göra så mycket mer än att lyssna och bara finnas. Men att man finns, man har en hög närvaro, men också det här nätverket är också väldigt viktigt. Att man, som jag berättade förut, och alla de här olika mötena och kunskapen är så otroligt snabb idag. Så att det som var rutin för en behandling eller riktlinje ena veckan stämmer inte med nästa vecka. Medicinska utvecklingen och kommunikationen går så otroligt snabbt. Så det gäller att hänga med och uppdatera sina medarbetare så att de känner att de är på toppen av sin kompetens, om man säger så. Det tror jag är en viktig bit. Och att man också har som ledare en trygg och lugn inställning till det hela. För att det är väldigt lätt att spinna loss i en sån här pandemi med svårigheter hela tiden som då kan skapa spöken, mentala spöken, utan man får, då får man vara en trygg, stabil person som ändå har en helikopterseende och kan ta sig an och lyssna på sina medarbetare och sina chefskollegor.
Och ha lösningsfokus.
Absolut, lösningsfokus, och det jobbar, det måste jag säga, det jobbar ju med hela tiden 24/7, för att personalen kom ju, kan man säga, hela tiden med kommentarer, för att vi fick ju låna utrustning från Socialstyrelsen. Vi fick personal som aldrig hade jobbat med en viss utrustning, var tvingade att göra det, och det var en hög så att säga, anspänning på utrustningen, så att många gånger så kunde man skriva om en rutin kanske två gånger på ett dygn, för att det visade sig att de här slangarna till exempel passade inte till de här apparaterna. Och, så, och vi fick utrustning från olika delar hela tiden. Och vi visste aldrig riktigt vilka läkemedel vi skulle få och vilka utrustningar vi skulle få. För det var som brist globalt och nationellt. Så det var också en stor anpassningsbar, resilient bit som vi också var tvungna att ta hand om.
Så när nästa, peppa peppar, pandemi kommer, så då har ni mycket och lutar tillbaka mot när det gäller erfarenhet. Eller finns det någonting ni skulle göra annorlunda?
Nej, men det du säger nu, den frågan, den är ju faktiskt riktig, den är ju verklig. För att efter första vågen så var vi väl kanske lite naiva, tror jag, i sjukvårdssverige. För nu tänkte vi, ja, nu har vi klarat av covid, och man pratade kanske om en andra våg och så vidare. Men det kändes som att nu har vi klarat av den första vågen. Och när den andra vågen kom, så klart att det var väldigt, väldigt jobbigt. Men jag märkte i min ledningsgrupp och bland medarbetare att det fanns en otroligt mycket större beredskap att ta sig an den här andra vågen. Så det kan man säga att det var liksom en ny pandemi, kan man säga. Även om vi i mycket och mångt var i samma pandemi. Det var betydligt mindre mental skräck eller oro för det. Man hade varit med om det en gång. Man visste hur man skulle ta på sig skyddsutrustning. Man visste att har man skyddsutrustning så skyddar man sig själv. Man blir inte smittad. Vi hade också utrustningen färdig. Vi hade våra mötesagendor färdiga. Vi visste vilka läkemedel och utrustningar vi hade tillgå. Så att det var en betydligt större mental lugn. Och jag upplever också att den andra vågen, den tredje vågen, var betydligt lättare på det sättet. Första vågen var det ju skräck i allas ögon. Man visste ju inte vad detta var. Det var lite grann som, jag kommer ihåg, HIV och AIDS-epidemin. Eller i början av 90-talet, där, eller 80-talet, 90-talet. Man trodde man skulle dö bara man såg en sån patient. Lite grann samma känsla fick jag här. Nu klär jag på mig skyddsutrustning, mask, munskydd, förkläde, handskar, och när jag går in till den här patienten och ska ta hand om den, så vet jag inte om jag blir smittad. Jag kan ju själv också dö i detta. Den känslan fanns inte i andra vågen.
Det här har ju varit att jobba i ständig förändring egentligen. Och kunskap är ju en viktig del för att liksom orka med. Men finns det någonting annat i det här att orka när det hela tiden förändras?
En bra fråga, och det är en stor ansträngning att hela tiden jobba med så högintensiv vård. Man hade ju önskat att det var, de här vågorna inte var så långa. För när vågorna kom så var de under 3-4 månader. Och det var högt tryck under hela den tiden. Och det tror jag också är ett bra perspektiv du tar upp här. För att orka så måste du också kunna vara ledig lite grann emellan och kunna slappna av. Och där tycker jag cheferna var väldigt duktiga, de som la schemat för all personal, att lägga in ledigheter. För att kunna orka nästa pass och nästa natt så måste du ha ledigt. Och det var inte måndag, fredag och sen är man ledig lördag, söndag, utan här gäller det att hitta andra sätt och schema för att ge personalen mikroåterhämtning eller återhämtning. Och sen också, tror jag, något som cheferna var väldigt duktiga på, det var att se individuellt om det är någon som behöver en återhämtning nu. I en personalgrupp så kan vissa arbeta på 100% i hur länge som helst och känner sig starka, och när man frågar dem så tycker de, jajamensan, det här är inga problem. Medan vissa har behov av att få en återkommande återhämtning. Och det gäller att identifiera de personerna. Men även de som säger sig kunna jobba 100% måste man också dela ut ledighet till. Det vet man att det behöver alla.
Men chefen måste känna sin personal.
Ja, och där, återigen är man det här närvarande, möta upp dem efter passets slut, titta dem i ögonen, prata med dem, hur mår du, hur går det hemma. Att komma in på den här lite grann personliga delen för att kunna kanske då, ja men du behöver kanske en dag imorgon, du får led imorgon fast det var planerat till exempel. Man kanske hade varit med om något väldigt traumatiskt med en patient till exempel. De hade ju ganska långa vårdtider så man etablerade ju en slags kontakt med patient och anhöriga och det var en ganska hög dödlighet initialt i början. Så att, det är också såna här mentala bitar som utöver den fysiska biten att ta med sig hem när en patient som man kanske har vårdat i 2 veckor dör. Och ta hand om anhörigas reaktion och så vidare.
Innan vi slutar, är det någonting du vill tillägga som inte jag har ställt någon fråga kring?
Nej, jag är bara stolt över det programmet, introduktionsprogrammet vi hade via Simulatorus Centrum då, som efter första vågen hade utbildat mer än 1500 personer och även i andra och tredje vågen utbildade ännu mer. Att ge medarbetare som inte är vana vid intensivvården en introduktion, även om den var väldigt liten och kort, så gav det ändå en känsla av att ja, men arbetsgivaren har gjort någonting för mig. Arbetsgivaren ställde upp, de gjorde ett program, det var ett väldigt strukturerat program de här 2 dagarna. Och att man sen kom ut till en handledare innan man helt och hållet slussades in. Det tror jag är viktiga steg i det här lärandet, att man måste ge medarbetarna den möjligheten. Och att det går, en annan sak som jag tänkt på, att det går att mobilisera otroliga krafter vid en sån här katastrof som man aldrig skulle kunna ana innan. Vi dubblerade antalet IVA-platser i hela Sverige och det trodde vi aldrig någonsin skulle kunna gå så fort som vi gjorde det. Och tittar man på vår verksamhet så dröjde det inte många veckor innan vi hade från första patient till vi hade egentligen en dubblerad intensivvård i hela Västra Götalandsregionen och inom Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Mm. Ja, men det låter ju faktiskt tryggt när det kommer kriser att vi har en bra sjukvård i Sverige.
Mm.
Jag får tacka så mycket för samtalet, Peter.
Ja, tack själv.
Ja, som sagt. Det känns tryggt när sjukvården kan hantera situationer som pandemin med så snabba och effektiva åtgärder som Peter här beskrev. Ett arbetsnära lärande med fokus på den praktiska hanteringen, att få växa in i uppgiften genom att gå tillsammans med en erfaren kollega, närvarande chefer med lösningsfokus och, som ju pandemin är, en gemensam fiende. Det kan ju andra gånger vara en gemensamt mål som ger kraften. De här ingredienserna är säkert överförbara till många verksamheter med behov av uppdaterad kompetens som av tradition tidigare kanske inneburit lärarledda längre utbildningar. Att idag arbeta i en verklighet med snabba förändringar fordrar många gånger ett lärande för arbetet som sker av arbetet och i arbetet. Tack för att du har lyssnat och podden kommer förhoppningsvis snart tillbaka med samtal med vinnarna i Swedish Learning Awards.